Välkommen till Placera-podden som idag gästas av Rickard Grötheim. Du är vd för Sjunde AP-fonden. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är chef över 600 miljarder kronor.
Stämmer.
Ja. Och ni är över 4 miljoner sparare. Vad är det som är roligast med ditt jobb?
Ja, det roligaste är att kunna erbjuda de som inte kan eller vill välja en bra sparprodukt i premiepensionssystemet. Och jag tycker det är speciellt då intressant och viktigt i och med att vi vet att det är många av våra sparare som dels inte kan någonting om finansiella marknader men också oftast har låga inkomster och kommer vara beroende av sin premiepension. Och då tycker jag att det är ett otroligt viktigt och spännande uppdrag.
Och numera är det även så, det är ju absolut inte bara så att det är de som är oinsatta som väljer att investera i AP7.
Nej, det har ju varit rätt mycket fokus på att AP7 är ett bra icke-val eftersom det levererar en bra avkastning. Det är klart, då finns det många som kanske ändå, eller som hade förut velat ta ett privat alternativ eller fondtorget som tycker att nej, men jag ligger kvar i icke-valet.
Till exempel vår fondexpert Per Ståhl här, han har det i sin PPM-portfölj. Du har ju snart varit ett decennium får vi nästan säga på den här posten. Vad var det som, hur hamnade du här?
Ja, jag har ju ett förflutet i finansiella marknaden både på privat och offentlig sida. Jag var innan jag kom till Sjunde AP-fonden avdelningschef på Riksbanken. Jag har varit på bank och jag har startat en fondkommissionär en gång i tiden. Så att jag hade liksom en bred erfarenhet. Och sen då när Peter Norman blev vd när AP7 startades, så frågade han om jag ville bli vice vd. Och startade i princip från ett blankt papper och bygga upp det här. Och det var jättespännande. Och sen när Peter lämnade och blev minister, då fick jag äran att ta över. Och det kunde jag inte tacka nej till.
Och det var tidigare på Riksbanken, sa du. Vad tar du med dig främst därifrån?
Ja, dels är det ju då att verka i en ska jag säga, politisk och policymiljö. Nu är ju inte vi alls i någon policybeslut i det vi håller på med på Sjunde AP-fonden. Men den erfarenheten att verka i en politisk kontext tycker jag att jag har nytta av även idag.
Och det har varit en snittavkastning på ungefär eller över 15% de senaste 5 åren. Och det sätter ju er då, det har gått väldigt bra i er riskkategori och om man kollar på globala fonder då ligger ni tvåa på PPMs fondtorg. Hur kommer det sig?
Ja, alltså vi har ju skapat en produkt som då passar in i premiepensionssparandet och den är uppbyggd så att vi tar hänsyn till att den stora delen av pensionen i den statliga biten kommer komma från inkomstpension som ju då är ett pay as you go, alltså då vi som jobbar betalar för de som pensionerar sig och så har man då fiktiva konton och i princip är där en ränteplacering, väldigt låg risk. Då ska spararen ha väldigt hög risk i premiepensionen som det är bara 20% av portföljen om vi säger så. Så vi har ju pressat upp risken historiskt. Nu har vi på senaste 3 åren dragit ner den något. Men under de här åren när börsen gick väldigt bra så hade vi då en så kallad hävstång. Vi ökade risken genom att ha en viss del belåning på en global portfölj. Och det är ju förklaringen till att vi har gått så bra de senaste 10 åren och även de senaste 5 åren. Sen har vi också bara full valutaexponering. Det vill säga att när kronan som den har gjort nu blir svagare då får vi en bättre avkastning. Och det är ingenting som vi så att säga räknar med i varje tillfälle men vi vet också att det är ett bra inslag för oftast när det blir kris och panik på börsen då blir kronan svag eftersom det är en liten valuta så det blir en diversifiering mot aktier. Nu har det gått båda vägarna.
Ja, nu har både börsen gått upp och kronan försvagats.
Och det är ju givetvis tillfälligheter att det är så. Och vi är ödmjuka inför att det har varit extremt bra förhållande för våran produkt. Men tittar man på 20 år, när det har varit två rätt kraftiga börskrascher under den perioden, så är vi fortfarande bra avkastningsmässigt. Vi ligger nästan uppe 10% per år.
Men ni har ändå dragit ner på hävstången i år. Och nu är den kring 110%.
115.
115. Mm. Och det gör ni för att börsen har gått upp så mycket, eller varför?
Ja, vi jobbar med ett så kallat riskramverk. Och då tittar vi på en del modeller på hur man då ska värdera börsläget. Och där signalerar ju den nu att ja, P/E-tal och sådana saker, då är det rätt stretchade värderingar. Och det kommer sig givetvis av att vi har haft extremt låga räntor och vi har haft en relativt god utveckling i världen. Nu går vi in i ett skede där det blir ökad osäkerhet, dels om den ekonomiska utvecklingen, men det finns ett antal andra inslag i det här givetvis som också adderar till en stökare bild. Men framförallt är det att vi tittar på det här ramverket och rätt, ska jag säga, fyrkantigt. Och de signalerar att man ska dra ner risken.
Men hur jobbar ni med hävstången? Kan ni komma att dra ner den ytterligare framöver?
Ja, det skulle det potentiellt kunna vara. Vi tycker att vi ändå riskmässigt nu ligger på den lägsta nivå vi har gjort under vår historia på 10 år. Så att det är ändå en defensiv allokering. Men vi skulle formellt sett, eller potentiellt, skulle vi kunna dra ner den ytterligare.
Mm. Och skulle vi se en rejäl nedgång eller att ni tror att det helt enkelt kommer hålla i sig, hur snabba är ni då med att dra ner, eller rättare sagt, om vi går ner och så tror ni att det ska gå upp igen, hur snabbt kan ni ändra den här hävstången?
Ja, det kan vi i princip ändra från en dag till en annan, om vi nu skulle vilja det. Nu tror jag att man så att säga skulle göra det successivt även åt andra hållet, vilket vi har gjort nu när vi har dragit ner den, har vi gjort det successivt. Men visst, om man vill kan man ändra det från en dag till en annan.
Och hur funkar det där då i nedgång? För det betyder ju att då kommer ju det gå mer ner också än vad en 100% exponering skulle gjort.
Ja, så är det ju. Och det är ju, alltså, hela vår produkt bygger på att man på lång sikt har en aktieriskpremie. Det vill säga aktier kommer avkasta bättre än motsvarande räntepapper. Och den kanske ligger på 3,5-4,5% över långa tidsperioder. Nu har den ju då varit mycket mer än 3,5-4%. Och det är klart, det talar ju för att den inte kommer vara det i all evighet. Men att ta finansiell risk innebär ju att det kommer gå upp och ner, det svänger. Men man får betalt för det. Och våra sparare har ju en placeringshorisont som är 30, 40, kanske 50 år. Och då ska man bära den risken.
Mm. Och ni förvaltar över 3000 bolag, varav 99% är utländska. Ni är färre än 40 personer. Hur har ni tid? Hur gör ni det här?
Ja, det är en bra fråga. Vi har allt sedan vi startade upp haft en affärsmodell som bygger på långt driven outsourcing. Alltså vi tror inte att vi varken ekonomiskt eller kompetensmässigt kan matcha här i Stockholm vad en leverantör ute globalt kan, eftersom vi har en global portfölj, kan prestera. De här stora drakarna, vi har ju mycket passiv indexförvaltning i portföljen. De stora drakarna, vi använder då BlackRock och State Street och Northern Trust. De har ett sånt flöde och de har så långt driven kostnadseffektivitet i det här att de kommer ner i pris det de ger oss, så att vi skulle inte kunna anställa folk och matcha det.
Hur stor del av innehavet är extern förvaltning?
Ja, det är i princip 90%. Ränteportföljen som vi har då, vi har ju en livscykelprodukt som vi säger, där man får ta ner risken när man efter 55. års ålder. Och där har vi räntor och det gör vi själva. Men aktier är, förutom ett litet mandat som vi har i aktiv komponent internt, så är allt ligger det på externa.
Och de här externa förvaltarna, de har inte hand om ägarstyrningsfrågor däremot?
Nej, det har vi så att säga hand om och utvecklar och dels utvecklingsarbete men också det faktiska arbetet. Men dock sagt, även där använder vi externa leverantörer. Vi har en svensk firma som hjälper oss med att screena alla bolag och se om någon bryter mot internationella konventioner till exempel. Det gör vi inte själva. Men vi håller i taktpinnen när det gäller hållbarhetsarbetet.
Ja, för ni har under 2018 så har jag läst här att ni röstade på 3037 av 3062 möjliga bolagsstämmor. Och det är ju oerhört många. Och det gör ni alltså via... Hur går det till?
Ja, det är en bra fråga, för det gör vi ju givetvis inte själva heller och reser runt och deltar. Utan här finns det ju en väl utvecklad marknad och där man kan köpa den tjänsten. Så kallade proxy voting då, alltså firmer som röstar på uppdrag av oss. Men även här håller vi då i taktpinnen, för vi vill då ha ett ramverk som de följer när de röstar. Och där finns det, OECD har ett ramverk och riktlinjer för just röstning och den typen av ägarstyrning som vi då vill att de följer. Som kodar de utifrån våra instruktioner när det gäller till exempel ersättningsfrågor eller andra typer av frågor. Och sen röstar de på vårat uppdrag.
Och ni har ju ganska hög svansföring när det kommer till hållbarhet. Vad är hållbarhet för dig?
Ja, alltså jag tror begreppet tycker jag väldigt mycket efter att FN satte ner foten runt sina hållbarhetsmål ska så att säga uttryckas i de termerna. Det är givetvis att vi har en energisystem och transporter och så vidare som rimmar med att vi kan ha en klimatutveckling och en utveckling i hållbarhetshänseende på den biten. Men det är också att vi använder andra typer av resurser så att vi inte gröper ur framtida generationers möjlighet att konsumera och producera. Givetvis att vi hjälper till att utrota fattigdom genom ekonomisk utveckling och genom att hitta ett system i det här som stödjer de här 17 hållbarhetsmålen. Jag tycker det är viktigt att vi gillar ju FN. FN har ramverk som jag tror att vi investerare på olika sätt ska stödja. Och hållbarhetsmålen och Parisavtalet kom ju i nära anslutning till varandra 2015 och 2016. Och då har vi deltagit i sammanhang runt hållbarhetsmålen och implementerat dem. Och jag gör det hela tiden i mitt jobb. Och jag tror hållbarhetsvinkeln ska mycket relatera till dem.
Och hur ska man då, hur ställer du dig om man tänker så här, det uppdraget ni har att maximera spararnas avkastning kontra just de här hållbarhetsfrågorna?
Ja, då tycker jag man måste göra tydligt att det finns ingen motsats mellan dem. Många försöker i det här säga att antingen så säger de att går man då hållbarhetsvägen så får du bättre avkastning, eller går du hållbarhetsvägen så naggar du på avkastningen. Vi har låtit vid ett par tillfällen forskare titta på de forskningsrapporter som finns runt det perspektivet. Och där ser man att de flesta studier säger att nej, men det har ingen påverkan egentligen alls. Vissa studier visar att det är lite bättre och några lite sämre. Men den goda nyheten är att jag tror inte, rätt utfört så behöver man inte nagga på våra sparares pensioner, utan man kan bedriva det här arbetet på ett sätt så att man behåller avkastning men tar hållbarhetsaspekter.
Och ni har någon form av kombination av att både vilja påverka men också exkludera. Och om vi börjar med den här exkluderingsstrategin, så har ni en svart lista där det för närvarande är 65 bolag. 65 bolag, det låter väldigt lite om man tänker att ni har 3000 bolag i förvaltning. Är det här någon slags axplock som finns där, eller hur har de hamnat där?
För det första så vill jag bara säga att alla våra påverkansverktyg, de är fyra stycken då, och där om vi uppehåller oss i svarta listan som ett av dem, de syftar allihopa, alla fyra, till att ändra företagsbeteende. Vi vill att företag som beter sig illa ur hållbarhetssynvinkel ska förbättra sig. Det är liksom, vi vill investera i alla bolag, vi vill vara en aktiv ägare. Och vi vill med våra påverkansverktyg se till att alla företag uppträder på det sättet. De företag du talar om här nu, de här 65, vilket kan låta som få, då måste man komma ihåg att vi har inga värderingsbaserade uteslutningsgrunder. Det är inte så att en bransch utesluts bara för att det är någon som tycker att det är en smutsig bransch.
Jag kan ju tillägga att de som är med på listan, de är med på listan för att de antingen håller på med klusterbomber, kärnvapen eller har brutit mot miljöetiska normer, eller hur? Eller
mänskliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter, arbets... Mm. Gjort till exempel, varit antifacklig,
ja,
till exempel.
Mm. Ja, precis. Så det, vad man kan säga att vi, för att återkomma till FN som vi pratade om, vi följer alltså FNs normer, alltså konventioner som Sverige har skrivit på. De är över 140 stycken. Och också ILO-konventionen, alltså International Labour Organizations ramverk och de normerna. Sen har vi då en konsult som hjälper oss att titta på alla de här 3000 bolagen, huruvida de har brutit mot en sån konvention eller inte. Och du nämner då mänskliga rättigheter till exempel, eller Parisavtalet är med här nu också. Och kärnvapen är med. Det är ju då en tolkning vi har gjort att det är en konvention. Det är ju inte en konvention i och med att alla stater inte har skrivit på den. Men vi ser den som en konvention. Men om ett företag bryter mot dem och det är verifierat, det är viktigt. Det får inte bara finnas ett rykte ute på stan att någon har gjort något tokigt och brutit det här, utan det ska finnas av FN utsedda NGOs som stadfäster att det är ett brott. Det är precis som i en svensk domstol. Man är inte dömd förrän det är bevisat att i domstol att man har begått brottet. Det är samma sak här. Och då kommer man fram till vid en sån screening att det är de här 65 bolagen som har brutit mot dem. Men det är ju då någon slag av det är en minsta nivå av anständighet som bolagen ska följa. Sen kan det vara andra saker där det här ligger och flyter. Det kan vara att det inte riktigt är verifierat. Det kan vara att det är en fråga som vi tycker är speciellt viktig som inte är ett konventionsbrott. Då för vi en påverkansdialog med de bolagen. Det är över 200 då.
Korruption är med på den listan. Och det finns ju en del svenska bolag som till exempel har varit föremål för det.
Ja.
Men hur ställer ni er till det?
Ja, korruption är ju en uteslutningsgrund. Om någon bevisligen har haft korruption i sin verksamhet, då utesluter man. Men då ska det vara bevisat i domstol att det är så. Så det är tydligt så. Men det kan ju finnas då, som jag säger, rykten, och det kan finnas indicier på att ett bolag har gjort någonting som inte ligger i linje. Och då har vi en kraftig dialog med de bolagen.
Annars, och jag ska säga det, China Railway Group är med här. Och det kom ju ganska nyligen att det är de som ska bygga ut Stockholms tunnelbana. Hur känner du inför det?
Du menar att det är ett uteslutet bolag? Mm. Och att, ja, det kan ju inte, tyvärr inte vi göra så mycket åt.
Nej, det förstår jag.
Men det är klart att det är ju tveksamt. Men vi för ju, och det ska jag säga, vi för en dialog även med de bolag som vi har uteslutit. För vi vill gärna att de kommer tillbaka. Det vill säga att de gör åtgärder som tar bort den delen som vi har haft synpunkter på. Och det gör vi ju även med det bolaget, så det får man väl liksom intensifiera, men det är klart att det blir ju inte, det känns ju inte bra att man då har så stor svensk anknytning, men det kan som sagt inte vi göra så mycket åt.
Nej. Och men i grund och botten får man väl säga att påverkansstrategin är ändå det som ni helst vill göra.
Ja, alltså vi, som jag säger, vi vill påverka bolagen med olika, på olika sätt att sluta göra det vi har synpunkter på. Absolut.
Och, men däremot får ni inte rösta på bolagsstämmer i Sverige.
Nej.
Vad tycker du om det?
Ja, alltså nu har vi så litet innehav, men jag tycker...
1%
ungefär. Ja, 1% ungefär. Exakt. Jag tycker fortfarande det är en rätt konstig regel som man införde när man skapade pensionssystemet år 2000. För att man var rädd, man kom ju ur den här löntagarfondsdebatten som hade varit då på 80-talet, och då var man rädd att den här fonden skulle bli stor och att vi inte då hade någon slag av ägarstyrning. Jag tycker man var lite ute och cykla där, för att de andra AP-fonderna är ju större innehavare av svenska aktier än vad vi är, men de får rösta. Så att, men jag köper, eller köper, jag gör som jag blir tillsagd.
Okej. Men om man tänker på det här, så det finns ett väldigt stark hållbarhetstrend nu för alla fonder. Men hur tänker du kring att den rating och de märkningarna som ofta finns ofta handlar om just exkludering istället för påverkan?
Ja, alltså jag tycker, och vi tycker, att det inte är helt rätt väg att gå. Jag kan förstå att man bland många privata fonder går den vägen för att man vill liksom ha ett budskap till spararen att om du sparar våran fond så har du inte det här och det här innehavet i den och den branschen. Och det är kommersiellt drivet, för då säger man till spararna att här har vi den liksom hållbarhetsprofilen. Och det är ju som du säger en väg som många går. Jag tycker ju att det är, om man nu verkligen vill förbättra världen, då tror jag att man ska försöka, och det är det vi är inne på, påverka bolagen och deras beteende. De ska inte bryta mot mänskliga rättigheter, de ska inte liksom bryta mot Parisavtalet och så vidare. Om vi slänger ut dem bara hela tiden och slutar investera, då kommer ju de antagligen fortsätta med den verksamheten ändå. Risken är ju snarare att om alla anständiga investerare lämnar ett bolag, då blir ju bara de tvivelaktiga investerarna kvar. Ta till exempel klimatet, att potentiellt skulle det kunna vara så att ett bolag som alla lämnar bara för att de producerar olja till exempel, bara ägs av de som tycker pumpa upp så mycket olja som vi kan nu innan det kommer någon tokig lagstiftning som gör att vi inte får göra det. Och det är ju inte bra för världen. Så att jag tycker att ägarstyrning löser mycket, mycket bättre målet att få företagen att verka hållbart.
Mm. Ni har ingen hållbarhetsmärkning på er fond. Jag antar att den är så pass stor att det helt enkelt inte går att screena enkelt alla era innehav. Men ni har ju själva, så redovisar ju ni ett koldioxidavtryck som egentligen är lite högre än ert index. Hur ser du på det?
Ja, alltså det där måttet är ju, jag förstår att man vill mäta och att man vill liksom ha mera hårda fakta. Och koldioxidavtryck är ett sätt att då mäta någonting som man vill förändra. Då kan man ju säga så här, men jag vill ha ett lågt som fond då, men jag vill ha ett lågt avtryck, därmed sälja av allting som har ett högt avtryck. Det har ju inte lett världen mot en lösning på klimatfrågan för 5 öre. Däremot om vi påverkar bolag i vår portfölj så att de sänker koldioxidavtrycken och är kvar, då förbättrar man världen. Så att det där värdet är lite högre än index och så vidare, det bekymrar inte mig så mycket, utan det som är viktigt för mig är att vi sitter här om 5 år och vi har ett lägre avtryck än vi har idag med samma bolag i portföljen.
Ja, lyckas ni med det?
Det är jag helt övertygad att vi gör. Vi arbetar mycket aktivt med att få våra portföljbolag att ändra så att säga i energiperspektivet sin produktion. Så det är jag helt övertygad om att vi kunde.
En påverkan där ni ju faktiskt har lyckats, det blev uppmärksammat bland annat i Financial Times, det var ni engagerade er i att Facebook-ägaren Mark Zuckerberg skulle kunna, att han inte skulle kunna kontrollera majoriteten av rösterna fast han bara hade då 3% av aktiekapitalet. Och det, som sagt, så lyckades ni med. I Sverige har ju vi några sådana exempel på A och B-aktier. Vad tycker du om det egentligen?
Ja, alltså nu tror jag inte man... eller man ska skilja på att ändra en aktiestruktur och som i Sverige ha en aktiestruktur som är etablerad sedan rätt länge. Det viktiga är ju att man som när man går in som investerare har alla fakta. Och går jag in i Volvo A eller B så vet jag vad aktieägarstrukturen är. Problemet med det som Mark Zuckerberg gjorde var att han ändrade ju förutsättningarna för minoritetsägarna dramatiskt. Det gjordes ju beräkningar på att det här pratar vi om 80 miljarder i värde. Och det är något annat. Och det är också i det perspektivet att ja, det är ju ädelt att han skulle ge bort sin förmögenhet under sin livstid. Men om man gör det på andras bekostnad, då är det inte lika ädelt, tycker jag.
Och slutligen då, angående på det här hållbarhetstemat. Är det rimligt att en statlig fond inte exkluderar tobak, betting, porr och liksom fossila bränslen?
Ja, absolut, det tycker jag. Dels så, som jag sa, så är vi inte värderings- och bransch. Vi har inte det perspektivet på vår verksamhet, utan vi har snarare perspektivet att vi ska förändra företagen och deras beteende. Och vi har som bas internationella konventioner, och inget av de områden du nämner finns det någon konvention som förbjuder. Och då skulle det bli konstigt om vi då gick in och sa att här har vi en speciell uppfattning som lyfter oss över det svenska staten har skrivit under konventionen. Vi försöker liksom hitta någon slag av demokratisk grund i vårt agerande, och då tycker vi det staten Sverige, i demokratiska staten Sverige har då hos FN undertecknat och man tycker är felaktigt. Det ska vi också tycka är felaktigt. Ingenting annat.
Mm. Och under året har ni gjort en del ändringar i strategin. Ni satsar mer på småbolag, tillväxtmarknader, riskpremier och alternativa strategier. Kan du berätta mer om det?
Ja, det här är ett arbete som vi inledde för 3 år sedan. Där vi då vi konstaterade att vi har varit väldigt framgångsrika med den strategi vi hade haft. Den var enkel och billig att sätta upp. Det vill säga vi hade en global fond i botten och så gjorde vi en hävstång på det. Och i det läget då 50% hävstång i normalfallet. Då hade vi ungefär 100 miljarder under, under förvaltning, svenska kronor. Sen har då fonden framförallt genom den goda avkastningen, av de här 600 miljarderna så är faktiskt hälften avkastning som vi har skapat. Det är vi rätt stolta över. Men också på grund av inflöden så växte fonden upp till 400 miljarder drygt för 3 år sedan. Och då sa vi att vi vill ju sänka avgiften till våra sparare, vilket vi har gjort. Vi har sänkt den från 15 till 9 punkter i aktiefonden. Men vi hade också råd att göra saker som var lite mer komplexa, lite dyrare att investera i, men ändå kunna sänka avgiften. Och då fick vi möjlighet att göra en utveckling av portföljen som innebar att vi fick en lägre risk men en effektivare risk där vi fick ner volatiliteten men kunde behålla avkastningsnivån. Och då nämner du de här riskpremier, småbolag och även en ökad andel emerging markets, vilket är lite dyrare att förvalta. Som gjorde att vi fick ner risken i portföljen och vi utnyttjade den effektivare. Så det här är ett utvecklingsarbete som vi har haft under ett antal år och som vi då fullt ut implementerade under förra och det här året. Vi är inte riktigt färdiga, vi behöver lite mer småbolag och lite mer i riskpremier. Sen har ju vi då sagt, eller jag har sagt för ett antal gånger, att det vore bra om vi även kunde göra fastigheter och infrastruktur.
Just det. Mm.
Och det har ju Langensjö i sin utredning konstaterat att det vore nog rätt bra. Så det finns ett sådant förslag. Så att vi kan fortsätta den här resan förhoppningsvis om det blir verklighet.
Vi kan återkomma till det.
Ja.
Men jag tänkte, handlar det här även om onoterade bolag?
Ja, vi har ju haft en del i private equity. Vi kan inte ha mer än 10% i utfäst kapital, vilket blir ungefär 4% investerat. Men den andelen har vi ökat från 3 till 4. Så att ja, svaret är att det gäller även att vi utökar den andelen i portföljen.
Och de här ändringarna i strategin, vad handlar det om? Varför gör man det?
Ja, det gör vi vill hela tiden ge spararen den bästa produkten. Och det här är en bättre produkt än den vi hade för 3 år sedan. Det blir bättre risktagande, effektivare risktagande och en mindre volatilitet men bibehållen pension.
Mm. Och det här, att det är 3000 bolag, är det någonting som ni vill hålla konstant över tid, eller kommer det antalet öka om man vill ha mer småbolag?
Småbolagen kommer göra att antalet bolag ökar beroende på hur man exponerar sig till de här småbolagen, men det kommer det göra. Och det är inte så att de här 3000 är liksom satt i sten, för det har ju lite att göra med hur indexleverantören utveckla sina index. Tar man med nya länder, nya bolag, ja, då ökar antalet innehav.
Och det som vi har framför oss nu, det är ju, vi har haft ett första steg av en PPM-reform som fortfarande pågår, där det försvinner fler och fler fonder från PPM-systemet för att det blir hårdare regler. Men vi har ju också ytterligare ett steg som kommer innebära att det är betydligt färre fonder, vi vet inte hur många, på fondtorget. Det kommer ju såklart betyda att ni kommer få ännu mer pengar i er fond. Vad har det för betydelse för ert arbete?
Nu vet jag inte om det med automatik gör att vi får mer fonder, för jag tror att har du
det är ett rimligt antagande.
Ja, det är sant. Och jag kan svara på den frågan. Om vi får mer kapital så är inte det något problem för våran förvaltningsstruktur eller våran så att säga exponering. Vi är på den globala marknaden. Det är väldigt stora flöden i de investeringar vi gör. Så att det är inga problem om vi får mer. Den är skalbar, som man brukar säga. Den går att utöka till dubbla eller tredubbla utan att vi blir för stora i marknaden. Hade vi haft större andel i Sverige, ja, då kunde man ju vara tveksam givetvis, men det har vi ju inte. Så att absolut, det är inga problem om vi skulle få mer pengar.
Och du var inne på det tidigare, att den svenska kronan försvagats har ju verkligen varit vind i ryggen för er. Om man ser och vänder på det då, att vi ser att den skulle försvagas ytterligare och att man faktiskt tror att den kommer att förstärkas. Det blir ju såklart den motsatta effekten. Kan valutasäkring vara aktuellt i framtiden?
Det skulle det kunna vara, absolut. Valutor är ju oerhört svår. Efter min tid på Riksbanken så vet jag att det är omöjligt i princip att prognostisera valutor. Men man vet också att ibland så går valutakurser ut över sina, så att säga, normala nivåer, eller långt utöver sina normala nivåer. Och det är klart, det får man ju väga in i en strategi.
Och som jag förstår det, så mycket av ert arbete med att hantera risken, det handlar om att skydda sig mot extrema nedgångar. Vad är en extrem nedgång? 30-40%?
Ja, jag tycker en extrem nedgång är när du börjar röra dig över 30% på kort tid. Vi har ju haft nedgångar som har varit både 40-50% under de senaste 20 åren. Och det är en väldigt extrem nedgång skulle jag vilja säga.
Och hur gör ni då? Hur skyddar man sig mot en sån?
Ja, alltså dels är det ju då det jag pratade om inledningsvis här, att man får titta på olika indikatorer och i ett ramverk försöka ligga lite före. Men klart, får du ett snabbt fall, då kan ju vi dra ner våran hävstång med kort varsel också ytterligare om vi skulle vilja det.
Och vi var inne lite på det med att PPM håller på att förändras. PPM-sparandet har ju varit väldigt bra, framförallt för de som har varit i AP7 SOFA, men även för många andra sparare. För de allra flesta PPM-sparandet varit väldigt bra. Men det är ändå en ganska liten del av den allmänna pensionen. Skulle du vilja se att en större del av svenskarnas allmänna pension hamnade i PPM-sparande?
Det där är en sån politisk fråga, så den brukar jag faktiskt inte svara på. Det är ett politiskt beslut hur man vill ha det här. Jag tycker ju att det pensionssystem man skapade i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, är, vi ska vara väldigt stolta över det. Det är ett statligt pensionssystem, och det är även en andra pelare med tjänstepension som är väl utvecklad i internationell jämförelse. Hur mycket, och då är det just kombinationen mellan fonderat och pay as you go då, alltså.
Ja, för det är väl det min fråga är. Kanske inte just att det skulle vara mer pengar i PPM-systemet man får välja själv, utan att en större del av inkomstpensionen skulle vara fonderad. Alltså att man själv betalar in pengarna som man sen får och man har avkastning under tiden.
Mm. Ja, jag förstår din fråga. Det där är ju någonting som pensionsgruppen får resonera runt. Det finns ju en debatt i nu att man ska höja avsättningarna för att man tror att pensionen kommer kanske bli för låg för de unga generationerna, att de 18,5% inte räcker. Det är också en politisk fråga, och hur man delar de här, det är alldeles för känsligt för mig.
Jag ska inte pressa dig på det mer. Men du var inne på det tidigare, apropå infrastruktur. Ni får enligt lag bara investera i aktier och räntebärande papper.
Stämmer.
Men du har varit ute och skrivit med en debattartikel att ni vill ha möjlighet att investera i kommunala vattensystem. Mm.
Det är ju en infrastruktur då.
Skulle det vara direkt ägande eller via någon form av obligation, eller hur skulle det kunna funka?
Ja, det exakt hur man konstruerar den typen av produkter, det finns ju mycket internationellt att ta lärdom av. Och om man gör det i en obligationskonstruktion eller om man gör det i någon annan private equity eller noterat bolag eller vad man gör, det är mindre intressant egentligen. Det viktiga tror jag är att konstatera att som vi gjorde i den här rapporten som skrevs då, att det finns kapital som är villigt att gå in i det här, men det är dels är en prissättning på vatten som inte är ändamålsenlig utifrån att få dem privata investeringar. Det är också massvis med lagstiftning som sätter hinder för det här. Men
det här är också en politisk fråga, men den är inte lika känslig. Alltså.
Nej, alltså, det är klart att jag kan ju bara tycka att man ska ändra det här om man vill ha privata investeringar in i den sektorn. Vill man inte det utan tycker att det ska vara bara offentlig finansiering. Det så kan man ju välja. Problemet är ju att vi har ett eftersatt underhåll i vattennätet. Det är ju 25% av allt färskvatten som läcker ut. Så det är klart, uppenbarligen så sker inte investeringarna heller i offentlig regi. Så att här borde man kanske göra någonting åt det. Och vi står redo att göra det om man bestämmer sig för det. Sen är det givetvis en politisk fråga vart man vill dra det här.
Har du fått något gehör då?
Ja, det finns ju. Vi var ju inbjudna till riksdagen och pratade om det här då när vi publicerade den här rapporten tillsammans med SPP och av en centerpartistisk riksdagsledamot. Så att det är klart, det finns ju de som argumenterar i den här riktningen.
Kan andra infrastruktursatsningar också vara intressanta då?
Ja, absolut. Och nu är det ju inte så att vi kommer göra det här bara i Sverige. Vi är ju en global fond, så även infrastruktur kommer ju göras på global basis. Jag deltar i grupper internationellt, många i FNs regi där man då försöker leda globala fonder in i infrastruktur. Och då pratar vi ju framförallt om emerging markets där det är otroliga behov. Jag ser en koppling mellan infrastruktur och hållbarhet som skulle vara attraktiv för oss. Jag tror att mycket infrastruktur kommer vara just att stödja energiomställningen. Vindkraftverk, solenergi och så vidare. När det blir mer en bulkvara och inte bara en teknisk utveckling, så då behövs det mycket kapital.
Och hur är det med andra realtillgångar då, till exempel som skog och fastigheter? Skulle du vilja investera i det också?
Absolut. Det alltså, tittar man på karaktären i vår portfölj, så är den ju väldigt aktieorienterad, och det är klart att ha 5-6% i fastigheter och 5-6% i infrastruktur, det skulle diversifiera den portföljen ytterligare, absolut.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.